Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24. Det närmar sig 3 veckor kvar till valet. Och vi sitter här 15 oktober, jag Henrik Thorsson och Klaus Stolpe. Välkommen med.
Tackar, tackar. Igen en gång.
Ja, igen. Och vi ska prata lite grann idag om Harris faktiskt. Vi har tidigare pratat lite om henne, om vem hon är och så. Men det är egentligen det vi fokuserar på idag. Och vi ska sen också nämna en president som vanligt i slutet. En president som har varit förr i tiden. Det är nämligen dags för George Bush den yngre. George W. Bush idag. Men det här med alla våra serier, och vi har ju då alla presidenter har vi gått igenom nästan, det har vi gjort, och vi håller på då med valet, och vi har gjort 52 avsnitt, det här är 53, så egentligen ett helt års avsnitt har vi nu gjort, och det sväller ut liksom. Man har ju sina olika filer där vi sparar på frågor och manus och idéer, och vi kan väl säga att det är betydligt mer än 52 avsnitt om man skulle ta fram allting, allt det materialet. Eller hur är det med dina, du som hittar på så att säga, du som formar de här manuserna, sväller det inte ut i din dator?
Ja, jo, jag har en lite märklig wordfil här på hårdskivan, för att jag liksom där sitter och läser via nätet och intressanta artiklar och så vidare, så jag gör då fortlöpande anteckningar på datorn, och sen försöker jag sätta ihop någon slags helheter som vi kan ha som bas för något samtal, och det, liksom, det går ju sådär. Så tillvida att den här Word-filen så sväller ju ut på samma sätt som den här listan över filmer man borde se eller böcker man borde läsa eller poddar som man borde lyssna på och så vidare. Så att det, och nu då så hittar jag en massa Harry som jag tänkte upp i olika massa, men att jag konstaterar att det här räcker till ett helt separat avsnitt. Mer eller mindre i alla fall.
Vi är 100 avsnitt efter där vi borde vara. Men det här med Harris så är ju intressant på så vis att hon är två saker på en gång. Och det måste jag säga märks ju när man lyssnar på amerikansk media. Att vem är, för det första undrar de var presidenten är. Och sen undrar man ju lite var vicepresidenten egentligen är. För hon är ju ute på valkampanj då för sin egen del. Och vem, ja, de här rollerna blandas lite ihop. Men har vi varit med om det tidigare att vicepresidenter liksom tar över? Jag menar, vi vet ju i några fall när presidenten har dött och så här. Så de har vi ju förstås. Men hur ofta är, eller hur många sådana här vicepresidenter som har blivit president finns det?
Det var en sak som jag blev att fundera på i något källe, men jag behöver inte kolla på detaljerna, för det var en musikprofessor som brukar lyssna på oss som skickar över musiken. Så det tackar vi för att någon underlättar vårt arbete. Den här människan är faktiskt ganska insatt och intresserad av de här grejerna, så hon har, musikprofessorn har många strängar på sin lyra, men att det, haha, nu var jag jätterolig, men att det är alltså, av de här, det har, till att börja med så det har funnits 49 vicepresidenter, så det har funnits något fler vicepresidenter än presidenter, därför att till exempel Lincoln hade ju två olika.
Just det byter där, ja.
Ja, så det byter lite, och sen är det förstås en del som har försökt ta över. Vi var inne på Bill Clinton i förra avsnittet, och då försökte Al Gore bli vald 2000, men förlorade mot George Bush. Men att det svaret på frågan är att det är 15 stycken som har blivit, 15 vicepresidenter som har blivit president sen. De flesta vicepresidenter är helt bortglömda. Men av de här 15 så blir det då, är det nog 8 stycken som har tillträtt efter att presidenten har dött. Mm. 4 stycken har vunnit det följande valet, och så har vi Nixon och Biden som har blivit valda, men liksom senare, liksom följt direkt. Alltså jag menar, Biden blev ju inte president efter Obama som han hade blivit vicepresident åt, och Nixon blev inte direkt president efter Eisenhower. Och sedan har vi då den här allra, det där häftigaste exemplet på sätt och vis, så det är Gerald Ford som blev vicepresident mitt i en mandatperiod. Och det var då Nixons vicepresident Spiro Agnew som hamnade att avgå, och sen så avgår Nixon själv och får det plötsligt president utan att ens ha deltagit i det presidentvalet som var innan. Så att det finns en del, att, hur ska jag säga, det finns olika varianter på det här, på vilket sätt en vicepresident tar över. Och skulle då Harris bli vald, så då kan du kanske jämföras med någon John Adams eller Thomas Jefferson eller Martin Van Buren eller George Bush den äldre. Det vill säga att helt enkelt ställer upp i följande val och tar hem det. Det som då skiljer sig också här, så är ju att det var ju då bara ungefär 100 dagar före valet som Harris namn aktualiserades. Så det blev ett helt nytt scenario då Biden meddelade att han inte ställer upp för omval. Så att redan där så hon blir ju... Skulle hon vinna så hon blir ju nog unik på, även på andra sätt än liksom att hon har en annan både etnisk och könsmässig bakgrund än övriga som har tagit över.
Vad vet man om hennes bakgrund egentligen? För hon pratar väldigt mycket om att I grew up in the middle class och så här. Det, alla svar, till och med svar på invandringsfrågan, så säger hon alltid, ja, jag kommer från medelklassfamilj.
Ja, jag vet, det här, hon svarar lite konstigt på vissa frågor. Men det är klart att redan namnet antyder ju en, kan vi säga, bakgrund som inte helt mainstream, alltså Kamala ska det väl uttalas, Trump säger Kamala för att på något vis det här han betonar det exotiska eller sånt, men jag menar det tycker jag inte någonting att bry sig i att han uttalade fel, därför att det är inte dramatiskt eller något sånt, för att det är inte självklart hur främmande namn ska uttalas. Här i Finland så har ju folk haft roligt åt det där namnet länge, därför att Kamala, alltså om man uttalar på finska, så det är ju helt enkelt den vedertagna termen för förskräcklig eller på finska, så att det här har finnarna haft roligt åt i fem år vid det här laget. Men att det finska ordet så uttalas att snabbt med tre kort huggna stavar, alltså Kamala, det är inte Kamala eller Kamala. Och sedan så låter det som att jag skulle göra mig lustig över hennes namn, men alltså hennes mellannamn så lät väldigt bekant när jag hörde det, för att, men sen så insåg jag att det är samma namn som jag har på min golvvärme hemma. Eller hon Davy säger väl hon, alltså D-E-V-I stavas. Det är inget illa, men det är bara en kuriositet. Okay. Att Kamala Davy Harris, blev det klart nu. Så att, och jag får säga de där namnen, men fortsätter att tjata om det. Utan att jag nu menar något illa med den här golvvärmen. Det var bara att jag blev så förvånad och jag insåg varför det lät bekant. Gör reklam för det, produktplacering här nu då.
Det finns också andra leverantörer av golvvärme.
Ja, absolut, det vill vi säga, som säkert är bra också. För att eftersom inte vi har betalat någonting åt oss, så måste vi betona de andra också. Nej, men skämt åsido, men det är ju att den där mamman kom ju från Indien. Hon är död sedan länge, men att hon han tydligen gör sig ett namn inom bröstcancerforskningen. Så det kan vara något som lite mer än bara medelklass. Hon heter Shyamala Gopalan, hur den nu sen uttalas vet jag ju inte, men att hon hade alltså studerat vid Berkeley sen hon väl kom till USA, och pappan då, som heter han heter väl Donald, alltså samma som Trump, från Jamaica, och var professor i nationalekonomi vid Stanford. Så att jag menar, det är kanske lite mer än med, vad heter det, medelklass i alla fall. Så att jag förstår som inte måste betona det där, eftersom det inte stämmer.
Men det är att de till exempel inte hade något eget hus då förrän hon blev tonåring och så att, men det var ju också för att föräldrarna skilde sig ju tidigt, så bodde ju bara med sin mamma, så det kan ju förklara, även om mamman var akademiker med en viss lön i alla fall, så var det väl, vad jag förstår, när de flyttade till Kanada som de fick ett eget hus egentligen.
Ja, jag tror att det var något sånt. Men det är ju ganska vanligt att folk liksom nedgraderar sin bakgrund och försöker få det att låta som att de ska kravla sig jobb från sämre förhållanden. Trump är ju ett annat exempel.
Nej, men hon har ju varit liksom åklagare, högsta åklagare i Kalifornien. Så med den lönen så verkar hon ju inte vara liksom så fattig precis. Men det är väl det hon vill betona, att hon kommer från en annan bakgrund.
Ja, jag tolkar det med att hon hänvisar till middle class, att hon, att liksom hennes barndom.
Jag menar det, ja precis.
Ja, precis. Hon har ju inga egna barn, och det tycker ju då Vance bland annat att det är konstigt, alltså en Trumps vice. Det där att han, den där kan som Harris då är ihop med, så han har ju ungar i och för sig. Och,
ja, hon menar ju att det är hennes barn också.
Ja, precis. Och det här, hennes makes barn kallar henne för Momala.
Ja,
lite lustigt. Och på tal om detta armarna då, så de blev tillfrågar om hon skulle kalla sin man second gentleman. Alltså, då hon var vicepresident, och sen kanske kallade hon honom first gentleman ifall hon någon gång blir president. Så det tyckte hon då att inte var. Hon tyckte att det var bäst att kalla honom för honey, för det gjorde hon tidigare också. Gullevännen eller något sånt. Att det där med second gentleman så låter ju suspekt.
För att det heter alltså second lady då i vanliga fall då, som man säger.
Det är ju inte en vanlig term för ett second lady. Det är ju associerat till ett vänsterprassel, men jag har ju inte ägget modersmål i och för sig. Kanske det var någon term som myntades då Clinton var president. Nej, det behöver inte.
Men först, i alla fall i förhållande till first lady då, som är presidentens fru. Men okej, men det här, ja men hennes, jag menar hon kommer ju. Hon har ju haft väldigt fina poster i Kalifornien, åklagare i San Francisco, chefsåklagare. Men hon har ju hela tiden väl jobbat då för liksom diversifiering och mångkultur och hela det här minoritetsstöd och sådant. Kommande från också minoritet själv, så visst har hon jobbat med det, fast hon hade en hög position liksom.
Det är ju nog den uppfattning jag har, men jag menar bara att det här folk som blir presidenter och försöker framställa sig som att begreppet faktiskt log cabin president, det är ju inte aktuellt, men det syftar ju på att man har vuxit upp i en enkel timmakoja. Att hon har ju ändå så enkla förhållanden, kommer hon ju inte ifrån. Att det är ju sitt på det viset, the American dream, alltså om hon nu liksom som kvinna och dessutom icke-vit kommer till Vita huset, så då är liksom unik är ju liksom bara första bokstaven. Men det finns en del grejer i hennes bakgrund för att på mödarnet åtminstone, jag känner till det bättre, men att hennes mormor så hade ju då inte haft någon möjlighet till utbildning eller så, men hon hade varit aktiv på gräsrotsnivå då där i någonstans i Indien och liksom propagera för att man ska få börja använda preventivmedel och liksom mot att kararna ska få slå sina fruntimmar och så vidare. Hon var inte heller helt sådär barskrapad. Jag vet inte liksom vilken personlig bakgrund hon hade, men att den här morfar som var någon slags diplomat av något slag, liksom, så hade han också en hög position då i Indien och engagerade i frågor om liksom flyktingars rättigheter och sånt. Och sen å andra sidan den där pappans familjebakgrund, så jag vet inte, det känner jag inte till liksom annat än att han var från Jamaica, men att det som det ska inte skrivits lika mycket om det. För all del kan finnas en massa intressant där också, men jag menar ifall han nu har möjlighet att komma sig till USA och bli professor på ett ansett universitet, så då jag misstänker väl att nu kan väl han också ha haft en gedigen bakgrund. Men som sagt, det har jag inte ens snokat reda på helt enkelt.
Nej, det är väl mamman som har den här goda historien om man berättar om
henne. På något vis.
Uppfostrar de där två systrarna och så vidare. Men det här med att hon gjorde väl några insatser då som sagt kring minoritetsfrågor, så att vad hon vigselförrättade till något, trots att det är San Francisco, så var det första något, en vigsel.
Första vigseln för ett homosexuellt par i Kalifornien, så var det hon som förrättade. Och Det är ju, vi kan ju tänka oss att det är ju hur pass populärt det är bland de där, ska vi kalla det, mer värdekonservativa bland republikanerna. Men också det här som du nu var lite grann var inne på här tidigare, tror jag, att som var hon har engagerat sig i sådär annars då på delstatsnivå, så som är då för abort, och det är ju ingen hemlighet för att det talar hon ju om rätt ofta. Hon är för skattehöjningar för de allra rikaste, vill höja minimilönen för lågavlönade och förbättra allmän sjukvård och sånt. Och det där är ju saker som, det är väl inget revolutionerande för oss som bor här som är vana med höga skatter, men att det där är ju inte, sånt där är ju inte gratis att genomföra. Och det där med skatter i USA så är ju ofta som ett rött skynke, ofta sådana som rimligtvis borde kunna dra fördel av om skatterna blir högre, det vill säga att om sjukvården blir bättre eller skolorna blir bättre eller något sånt, så liksom vinner man ju på det i längden. Men att det där så går ju inte, det där går ju inte hem riktigt enkelt i det där
Nej,
landet.
nej. Nej, det är andra saker också som är liksom annorlunda förstås där som vi kan bli, lite överraskande för oss. Vi pratade tidigare i vår serie Mr. President förresten, som du kan lyssna på totalmedia.com om du vill höra om alla presidenter. Då pratade vi om en annan vicepresident tillbaka i tiden som också hade en lite annorlunda bakgrund. Den här Indian Charlie. Men det var lite fel egentligen, för att han var ju egentligen native, alltså det vi kallade för indianer och cowboys, alltså indianer, men det som var ursprungsbefolkning var hans bakgrund, och det var ju annorlunda för en vicepresident då när han var det. Men det där kan ju vara lite förvirrande, för att talar vi om indisk bakgrund med Harris, och det är ju från Indien verkligen på riktigt. Och det här, de här begreppen liksom med bakgrunder och tillhörighet, och det är lite, det är lite speciellt där. Man får man akta sig vad man säger, eller de här.
Det är väldigt känsligt det där, för att och då man ska man ju göra bort sig om man då kommunicerar med någon men inte på sitt modersmål. För att då vi diskuterar den här Harris alternativ till posten som vicepresidentkandidat, så talar jag med en amerikan, och jag använde ordet Jew, alltså jude. Men då blev den här amerikanen besvärad och sa att det är bättre om du säger Jewish. Att han tog inte illa vid sig, eftersom han vet att engelska inte är mitt modersmål och sånt. Men att han sa att säger man att någon är a Jew, så kan det ge på något vis en antydan om att man har någonting emot en jude. Men att säger man Jewish så ger det inte en sån signal. Och märk väl, det här är liksom en språkmänniska. Han jobbar som översättare och sånt. Han är liksom van med olika nyanser i språk och så vidare. Men att intressanta var att han var mån om att betona att han vet inte varför det är på det viset att Jew skulle vara nedsättande och Jewish inte det. För han har aldrig tänkt på saken, utan det bara liksom är så.
Och då kan man tänka sig att det kanske inte borde vara så egentligen.
Nej, precis, för att jag aldrig reflekterar. Och det gällde ju då bland annat Shapiro som var aktuell för den här posten, att han är guvernör i Pennsylvania, som många trodde då att skulle bli Harris vicepresidentkandidat. Och sen ett annat dilemma, så är ju om man säger color
det,
eller black.
Det.
Och det här, då ska man tydligen säga black nu för tiden.
Aha, okej.
Okay. Och det här spontant så skulle jag nog inte ha varit säker på det heller. Jag förstår som inte varför color skulle vara liksom sämre. Men att det är någon nyans som jag inte hänger med i helt enkelt. Och sen så börjar jag fundera att vad ska vi säga på svenska då? Alltså säger man färgad är väl någon som blir sur, och säger man svart så är det väl någon annan som blir det. Och sen så försökte jag googla att liksom, vad är det korrekta? Jag blev inte klokare, utan det stod bara att man måste vara väldigt lyhörd för vad de här människorna själva vill bli kallade. Ja, men vad vill de bli kallade då? Så att det blev en massa där på ena sidan och andra sidan som förvånade mig. Så att jag blev alltså inte på det klara med liksom vilket begrepp som ska användas helt
Nej,
enkelt.
Men på något sätt visar det ju hur känsligt det är om vi pratar om vilka
Verkligen.
Vi är. Och just när det har varit förtryck av en typ annorlunda liksom, typ av människa, tycker man då, så blir det ju jättekänsligt och ganska svårt. Alltså. För Trump säger ju att hon plötsligt blev hon black. Liksom. Och det visste jag inte att hon var. Och det där uppretar ju många. Och Kamala Shell tycker jag att det är helt dumt att prata om det där och så vidare. Men så det är ju väldigt känsligt. Men vi vet inte. Det är väl en rörlig materia, eller?
Det verkar ju så. Verkar ju så. Sedan är på tal just om sådana här olika minoriteter vart man kan höra så i samband med då att Harry skulle utse den där vicepresidentkandidaten, så tänker jag cyniskt då att det var kanske säkrast om en vicepresidentkandidat som vit medelålder som annan protestar liksom, för att inte störa allt för många. Det kvittar ju mig vem liksom hon tar, men grejen är ju att den här Waltz är ju intressant i det avseende att han är tydligen varit katolik tidigare och sedan konverterat så att han har blivit protestant. Det tror jag inte att det är någon dramatik i det, för att jag tror ju inte att alla ens vet att Biden är katolik, för att det är ju ingenting som har det här diskuterats desto mer. Man kan jämföra det här med 1960 då Kennedy blev vald. Då var ju den, det är som Kennedy och Biden så är de enda som katoliker som har blivit presidenter i USA, men att 1960 så var det väldigt uppmärksammat. Som det ansågs vara det som skulle kunna fälla Kennedy, att USA är inte moget för en katolsk president, och sedan då så blev han det i alla fall, och sedan då det var Bidens tur, vad blir det då, 60 år senare, så då var det inte så många som tog någon notis om det, vilket väl också kan ha att göra med att han liksom för abort. Skulle det ha varit förr i tiden så skulle man kunna tänka sig att den katolska presidentkandidaten per automatik är mer liksom sträng på den punkten än vad en protestantisk motståndare är, men att så är det ju inte.
Ja, men det är ändå intressant att det här breda landet, mångkulturella landet i grunden är så stelt många gånger. Den här dubbelmoralen som alltid dyker upp, att en president måste vara liksom av en viss tro, en viss färg och allt det här. Och vad händer nu när om det kommer en sån som Harris och blir president? Det blir ju en väldigt, väldigt stor förändring. Det är många människor som måste ompröva sitt sätt att se på den delen.
Ja, för att det var ju många som blev väldigt upprörda för att då Obama blev vald. Och ja. Det blev liksom en hämndlystnad värdekonservativa som då det här slipa svärdena, och det liksom resulterade i att det blev Trump sen. Och nu har vi då en med, liksom, vad ska vi kalla det, motsvarande, eller ja, i alla fall alltså, en sån bakgrund. Lite dessutom är kvinna, så att det är klart att det är både en och annan som lär störa sig på det också.
Ja, precis, ja.
Det där kommer inte att passera obemärkt om vi nu säger att Harry ska vinna, men att det är ju hopplöst att säga.
Men ändå så kan man ju fråga sig då, bort från det här med speciellt och avvikande, ovanlig typ av vicepresident, ovanlig typ av president. Alltså, en annan fråga är ju om det är så att Harris är bra för demokraterna, liksom i hennes politik och jämfört med Biden och så som demokraterna är, eller är det inte... Kunder har varit bättre, till exempel Shapiro, eller ja, det fanns ju fler kandidater som vi har pratat om förra, Newsom och alla möjliga som skulle kunnat varit med och tävla om det här. Så är hon bra liksom för demokraterna, skulle du säga?
Ja, här kan ju sticka ut hakan då och säga att bättre än Biden har hon ju nog i alla fall, och det ser man ju också på gallupmätningarna, för att Biden höll på att halka efter.
Ja, ja.
Men jag menar, vi talar beträffande Harris så till och med sitt eget parti som ju ansett var ganska osäker, de ska framträda, och sen så har Kratt som går en del människor på nerverna, det tycker inte jag, men det är jag det, och kritiserades ju för att vara svårtillgänglig för intervjuer och allt sånt, och det där har väl gått ganska bra. Vi har haft den där för henne, vi har haft den där, ska vi kalla det, smekmånaden. Vi fick in en massa pengar och sånt, och det verkar det ha plana ut lite, men att ja, det här är min bedömning är ju nog den att skulle Biden ha meddelat ett år tidigare så och det skulle ha blivit ett primärval där man ser vilka som ändå skulle kunna aktualiseras bland demokraterna, så jag tror ju inte att det skulle vara Harris som skulle ha varit presidentkandidat. Hon skulle ha varit ganska lätt att komma åt, att men snälla vän, du har ju varit helt osynlig som vicepresident, att varför ska vi satsa på dig nu liksom. Att i den situation som rådde så förstår jag ju att de slöt upp bakom henne, och det där var ju förstås ganska tydligt riggat, för att de här tänkbara konkurrenterna som var de första som ställde sig bakom henne, Gretchen Whitmer och Gavin Newsom och såna.
Mm.
Så att det var ju liksom klokt gjort på det viset att inte börja med någon uppslitande strid inom partiet där då det var så kort tid kvar.
Mm. Nej, men och det är ju också det här att om Pennsylvania är viktigt så var det lite fel kanske att välja Walt som kommer från en annan stat. Och just den här som du sa förut, Shapiro, som kommer från Pennsylvania är väldigt populär där. Det kanske hade gjort gott till det resultatet. Och sen är det de här andra, Newsom och Whitmer, som ju inte heller syns. De syns ju inte så mycket. Shapiro dyker väl upp av och till, men inte de andra.
Ja, man skulle kunna vänta sig att till exempel en Gretchen Whitmer ska vara väldigt aktiv och konstig. Mm. Nu ska det bli en kvinna och så vidare. Så att där skulle man kunna tänka sig att de skulle ha slutit upp bättre sen då Harris kampanj väl har kommit igång på allvar. De var ju helt klart bakom henne då det blev klart att det skulle vara hon, men att liksom kunde öst på, brassa på mera helt enkelt.
Ja, vi har några veckor kvar, vi får se om det händer. Men det är väl en uppförsbacke att det är en kvinna som ska bli president och sen att det är en person som företräder ganska kraftiga reformer som kostar pengar och som inte talar direkt till affärsmännen och den starka gruppen i samhället. Att det hon vill göra är mycket gott, men det är mycket dyrt för det, och det är liksom inte business.
Att en vanlig människa, en vanlig väljare, så att vid sidan av sånt här med en kandidats utstrålning och allt möjligt annat, handlar ju ett val mycket om plånboksfrågor. Hur blir det med priser på mat och bostäder? Det är liksom sånt som väger tungt i slutändan, och det är ju kanske, det kanske låter som självklarheter då vi sitter och säger det här, men att borde väl liksom komma med någonting där, tycker jag.
Just
det. Ja, sen har vi ju också det här med, för att inte tala om den eviga frågan om invandring, att Trumps tal om stängda gränser så tilltalar ju folk, att det säger, det bara är så. Det är ju något jag kan påverka. Så att, och dessutom så att då Bidens namn ännu var så att säga kvar, då var det så att de flesta, eller klart fler, som tyckte att Trump skulle vara bättre att ha ansvar för ekonomin än vad Biden hade. Och även mot Harris så leder Trump i det här avseendet. Men att det här jämna ut sig i alla fall. Men att, att det finns en hel del sådana här intressanta siffror som man ska kunna ta och grotta ner sig i.
Ja, som du säger, en sån fråga som dessutom är en av de viktigaste, då är det ju liksom där som det är betydelsefullt. Och de mäter ju också sådana saker, vilka frågor är skiljer mest och vilken president har för framgång i en viss fråga. Ja. Så de mäter ju allt i Amerika. Men ja, det här var det här. Vi ska avsluta med en president. Vi har kommit till 43:e presidenten nu. Det är George W. Bush, den yngre Bush alltså, som börjar 2001 och är president till 2009 när sen Obama tar över. Han var född 1946, samma år som Clinton. Men jämfört med Clinton, som ju ändå hade en ganska god presidentperiod, dock överskuggad av hans olika privata affärer. Men just själva politiken och tiden och ekonomin gick ganska bra under Clinton. Men vad händer med Bush? Han stormar rakt in i 9/11 och sen går det ut för eller uppförs, eller hur går det?
Ja, det där var ju väldigt, väldigt speciellt, för att han blev vald med ytterst liten marginal. Det var Florida som avgjorde med några hundra röster, och Al Gore hade fler röster totalt i hela landet. Tyckte inte att det där var legitimt, den där utgången i valet. Och så tänker man att Norr kommer vara en ganska låg profil som president, för att folk liksom har inte, han är bara det halva folkets president liksom. Och sen kommer det här 9/11 då, där flygplanen kraschar in i World Trade Center, och då tar han i med hårdhandskarna, och då blir det fenomenet som man brukar tala om, rallying around the flag, det vill säga att nu ska allihopa ställa upp och nu ska vi nog hämnas och så vidare, vi är enade. Och då,
de som inte är med oss är emot oss.
Ja, men precis. Och då blir det ju också så att då har han ju ungefär de högsta sån här approval ratings, alltså också. Ja, att folk tycker att han sköter sitt jobb bra. Det var väl lite över 90% som tyckte att presidenten sköter sitt jobb bra. Och sedan så går ju allting på tok. Ekonomin raseras, och sen visade sig att han gått in i Irak och liksom med falska anklagelser om tillverkningarna av massförstörelsevapen eller kemiska stridsmedel som man aldrig hittar något bevis för. Och, och sedan så då i det skede som han lämnar presidentposten så är det ju bara liksom en fjärdedel som tycker att han gör ett bra jobb. Så att han tappar ju väldeliga och liksom folk stod ju i kö för att idiotförklara honom. Och han var den sämsta presidenten någonsin tyckte många och så vidare och så vidare. Så att det var en turbulent tid.
Men till andra på din lista?
Ja, alltså Clinton är nog högre upp för att det gick ju bättre för USA helt enkelt. Och sen är det ju alltid, det blir ju lite äpplen och päron för att inte hur Clinton skulle hantera en World Trade Center-attack till exempel. Men att av de presidenter som har suttit två perioder så är nog Bush tillsammans med Ulysses Grant alltså helt klart den sämsta, för att de andra har varit liksom hyfsat omtyckta och hyfsat lyckade.
Okej. Våra poddserier, både Mr. President och den här, hittar du på totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Vi återkommer om en vecka. Tack så mycket, Klaus.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.